Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Just här och nu så på riktigt så ja, det känns inte som att man har visat med den respekten jag tycker att man ska att jag förtjänar. Och det gör att jag är rätt så bitter just nu.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För Restalund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan när kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är avsnitt nummer 31. Vi tar det magiska steget och blir lika gamla som jag själv faktiskt. Jag själv fyller 31 här om den 3 september.
Just det.
Det är inte långt kvar.
Grattis i förskott.
Tack så mycket, Joel. Ja. Kul att du är här.
Tack, det är roligt att vara här.
Vilken rolig grej att det tajmar.
Ja, det är ju väldigt
alltså att
kul.
Det är samma avsnittsnummer som jag fyller då. Ja, nästan samma vecka liksom.
Ja. Ja, det kommer bli det blir svårt för mig ändå.
Ja, det här kommer ut på fredag och jag fyller på söndag.
Ja, fast sjukt, kanske alltså. Jag fyller ju
fyller inte du 33?
Jo, i oktober. 18 oktober. Ja, det blir tight.
Det vore ju helt magiskt om det är så.
Ja, men vi
det
kan
blir
försöka.
Typ det. Ja, vilken grej alltså.
Ja.
Idag har vi ett lite speciellt program. Vi ska få, vår korrespondent har besökt en person, en filur ska man väl säga, som vi har varit väldigt nyfikna på länge. Nämligen ÖSKs materialare / alltiallo, tryckare, skoputsare, skolimmare.
Tvättare också.
Tvättare och allmänt storkäft. Dig känns det ju som.
I det lilla på något sätt.
I det lilla, stålis.
Ja, det här är ju en intervju som vi har försökt tryckt på ganska länge att det måste bli av.
Ja, vi har försökt ligga på vår korrespondent Alfred att göra den här. För att det känns som att det kan bli mycket radioguld när han har varit och hängt med honom i hans lilla kryp in där. Jag vet inte vart det ligger. No, det måste väl ligga där under, liksom, under kontoret
ja,
då, så att säga, i västra, eller?
Ja, man går väl in i någon slags barack.
Aha, så är det.
Nej, jag vet inte, jag minns inte.
Man ser det ju ofta på filmerna då, från såna här införfilmer när man är nere i katakomberna. Så det blir kul. Vi har också celebert besök av Mr. ÖSK, eller han som har tagit alla rubriker den senaste tiden och som verkligen har stått mitt i stormens öga. Det är just klart vår avgående tränare Alexander Axén som jag ska träffa. Det blir kul.
Ja, det ska bli väldigt intressant och spännande.
Ja, eller lite deppigt nästan. Jag drog mig länge för att liksom höra av mig och kolla om han ville göra den där intervjun. För att det känns lite som att det är det sista. Det är liksom, då sätter man punkt. Och det känns ju lite deppigt, så att säga.
Ja, jag håller med. Allting som har Maxine att göra nu känns som att så här, okej, det här är det sista man gör. Men man kan ju säga att Du är alltid välkommen hit, Alex, till
och
studion.
Och var med, ja. Ja. Ja, precis, som tyckare. Det, han har väl stående inbjudan från alla,
ja,
alla tyckonomer runt om. Men det är lite, vi kan ju säga det att nu när vi spelar in den här så är det måndag. Och igår var det ju då det som skulle vara den stora avskeds... kvällen uppe på Norrporten Arena i Sundsvall. Man kan säga att jag har knappt varit med om ett liksom större antiklimax. Nej. Det var bara gräva ner sig, alltså.
Ja, det var nattsvart.
Ja, det var så deppigt. Och inte bara det där att vi torskar, utan sättet vi torskar på, spelet, liksom energin, det var helt dött på retro.
Ja.
Det kändes bara som, det kändes som en begravning, som när jag var på min mormors begravning, så kändes det som.
Ja, men på det sättet så kanske det var ändå ganska bra, vad ska man säga, känsla hur det utspelar sig, att det blev en extremt stor ett extremt stort sörjande bara.
Mm.
För att man har gått med den här känslan i kroppen, alltså jag blev ju på riktigt ledsen när det liksom notisen plingade till förra när han avgick.
Mm.
Han skulle avgå. Man har gått där grott och det känns som att de känslorna kom ut i och med hela situationen. Med, det såg så tragiskt. Alltså, all cred åt alla kubaner som åkte upp.
Mm.
Men det var ganska få, och det är som tack axén på en liten banderoll.
Och så är det örngott som man har tagit.
Nej, det var verkligen en sorgens dag.
Jag tyckte också det var en deppig bild som NA hade där idag, tror jag det var då, på liksom när Axén skulle gå till fansen efter. Ja. Och så det var verkligen all cred till dem som åkte dit, men det var liksom 7 pers, och det är väl inte riktigt så man hade hoppats att han skulle få kröna sin ÖSK-sejour den här gången.
Det är dålig timing. Allting var så dåligt.
Ja,
tajmat.
Och det får man väl även tycka liksom, att ÖSK får ta på sig lite kring den här liksom. Det blir ju så lite när man bestämmer mitt i en säsong att han ska, eller när man berättar först att han kommer säga upp sitt kontrakt. Mm. Och utifrån att man har berättat det kan jag förstå att det är konstigt att spela kvar med honom som huvudtränare, men jag vet inte, när det var, jag har i alla fall tänkt tanken att när det ändå skulle vara Axel som skulle ta över, jag vet inte om man hade behövt gå ut med, så att säga, att Axel skulle sluta. Han kanske skulle kunna träna klart säsongen ut, och ja, efter säsongen berättar man. Så att jag tycker det där är lite konstigt. Men jag ska fråga Axel om det också, hur tankarna är kring det där, så det får vi väl höra hans version sen. Mm. Men det var en deppig match, och Sundsvall, det är vårt boogie-team.
Ja, det är
så skriker om det, alltså. Vad är grejen?
Nej, jag vet inte. Vi har inte vunnit sen när var det? 2008?
Ja, det var något som skrev. 2011.
Ja.
Då var det någon... Alltså, bizarrt. De är ju inte... Första kvarten satt med att skratta.
Ja.
De var ju så dåliga. Det var som att det tog liksom... De behövde 30 minuter för att förstå så här... Shit, vi är ju faktiskt ett fotbollslag som kan spela.
Ja.
Så lågt var de när matchen började. Och vi lyckades liksom inte ta tillvara på det... I Axéns sista match. Hemskt.
Nej, det var sån flashback från 2015. Jag minns det så väl. Jag satt ut i en båt utanför Alingsås.
Giffarna åkte på rött.
Ja, och jag satt ute i båten på Radiosporten. Och Giffarna åkte på rött. Och tänkte man, ja, men det var 10 minuter kvar.
Mm.
Nu öser vi på. Liksom. Mm. Giffarna gör ett mål och vinner.
Mm.
Och det hände, när Giffarna fick sin utvisning, då kände jag, men det här förlorar vi.
Mm.
Och det är så fruktansvärt. Jag vet inte. Det är så mycket tankar just nu, så att jag vet inte riktigt.
Det har varit en väldigt tung period här att vara ÖSK-are, och det blev ju knappast bättre nu. Vi är i ett lite prekärt läge, skulle jag säga. Vi har ganska tuffa matcher nu som kom. Nu är det ju VM-uppehåll då, men när vi är tillbaka efter det så har vi ju 10:e, tror jag, drar igång med Malmö. Sen är det Djurgården. Sen är det AFC i en sällan skådad form. Liksom. Mm. Slår Malmö, nollar Bayern.
Ja, jag såg den matchen, alltså de var bra.
De är inte dåliga nu. Alltså. Så att det blir, och då kan man tycka så här att det kanske var tur att VM-uppehållet kom nu då, så att för en gångs skull, för jag hatar VM-uppehåll, men att laget fick spela ihop sig lite med Axén inte på plats, och även lite tid att fundera på vad man egentligen vill, för det känns som att det behövs en liten nytändning både i supporterled och i laget.
Ja, det kommer bli spännande.
Ja.
och se om det händer någonting med det.
Nej, men det är lite ofrånkomlig psykologi, tänker jag, att när en sån här, alltså Axén är en sån här person som tar allt syre i vilket rum han än är. Mm. Jag tänker idag nere på, jag vet inte om de var träningslediga idag, men om det var så att de drog igång träningarna idag, måndag, det måste hängt som ett stort liksom, snackigaste killen i klassen är borta, du vet, som när man gick i fyran och det var bara så här, vad händer? Det är som en helt ny grupp, det är som något helt annat.
Kan man dra, kan man, nu, jag bara en tanke nu, kan man dra parallell till när Zlatan slutar i landslaget? Kan man hoppas på någon slags så här, kollektiv, nu är det bara vi kollektiv, nu är inte fixstjärnan kvar liksom.
Ja, det är möjligt. Det är den stora skillnaden där är ju då att Axén inte har spelat på planen.
Nej.
men det är klart, man hoppas ju att det kan, att de i alla fall kan sluta sig lite och känna att nu spelar vi av, det kommer ju bli nia i år. Så känns det ju så. Ja. Men då hoppas man också att de kan spela av det hyfsat snyggt nu. Det skulle ändå vara gött. Så är det med det. Eskilstuna, nej, Sundsvall. Skitmatch. Mm. Sen vi sände senast, skitsaker. Men vi får reda ut det tillsammans med Alexander Axén.
Intressant.
Ja, han kommer här. Hej Alexander Axén.
Hej Johan.
Hej, kul att ha dig här.
Det är jättekul att vara här.
Du, det har varit en turbulent period här nu de senaste veckorna, och speciellt vad jag skår. Det har inte sett jättebra ut på planen, och det har varit en ganska, ska man säga, speciell avslut. Jag har faktiskt bävat lite för att göra en intervjun. Först ville jag inte att du skulle komma hit, för att det var så här, jag vill inte göra den där sista intervjun. Men sen så fick jag reda på att du var i stan, och då var det svårt att låta bli.
Mm. Nej, det har varit en väldigt turbulent tid, det håller jag med om. Och tyvärr inte ett värdigt avslut för laget eller för mig eller för klubben. Så att vi har försökt, vi har krigat på, men det har som sagt, det har inte riktigt räckt. Det har ni ju sett själva.
Mm. Tänker du, när kände du liksom, det var Bayern-matchen och det var uppenbarligen Sundsvalls-matchen. Vad har du känt under de där matcherna?
Ja, men inför Bayern-matchen när det då blir klart att jag inte ska fortsätta, så klart att då blir det i en grupp med spelare som, det många av dem är ju sådana som jag har tagit till laget, blir ju såklart undrade vad som ska hända, om jag var ledsen kanske, eller om jag, hur jag kände och allting, och så är det en, två dagar till en viktig match, och vi kunde inte riktigt få ihop det, kände jag. Och kände väl sen då att det skulle vara bra om vi kunde bryta på onsdagen där, men så fick jag köra torsdagen och söndagen också, där vi fick kämpa igenom Karlstad som var långt ifrån bra, men att det räckte till avancemang som var det viktigaste, och sen så då Sundsvall som alltid är svåra att spela mot för oss borta eller hemma, men att så som matchen var med energi och så vidare, så det var tråkigt att vi kastade bort den chansen vi ändå hade där.
Vad är det som har saknats då? Du pratar om energi.
Ja, men jag tror att när det blir, ska det bli en förändring, så är det alltid så, vi är ju så människor att vi är ju alltid emot förändringar först. Det liksom ligger i vårat kynne att allt ska vara samma liksom. Och då när det ska bli en förändring så blir det oroligt. Vad händer nu? Kommer nya tränaren gilla mig? Kommer jag bli petad? Kommer jag få spela? Kommer jag inte få spela? Kommer jag bli utlånad? Kommer jag få... Alltså det blir tusentals frågor, och när alla spelare börjar fundera högt och börjar prata med varandra, då blir det cirkus liksom i ett omklädningsrum. Det är så det är. Och därför känner jag att så fort som möjligt, att vi skulle bryta så fort som möjligt, så att de får koncentrera sig på det som är viktigt, och att den nya tränaren får sätta sin prägel och sen säga att okej, nu är det jag och nu kör vi. För att då är det inget svårt för spelarna. Men under den här övergångsperioden som har varit för svår för dem.
Har du känt det där i truppen? På tydligt sätt eller?
Ja, väldigt tydligt efter Hammarby-matchen. Jag tyckte inte Hammarby-matchen var så dålig som alla säger. Det var inte tillräckligt bra, men det var inte skitdåligt. Vi har gjort betydligt mycket sämre matcher det här året. Men efter det, när vi hade träffen efter den matchen, då kände jag typ att det var lite energifattigt och lite undrande och vad händer typ så. Så att jag kände att snabbt byten nu, så att de liksom inte hinner fundera, utan det kommer snabbt med nya matcher både på torsdagen och söndagen, och då kände jag att byta nu och så kör vi. Men nu blev det att jag fick köra kvar och ja, vi fick kriga och så vidare på torsdagen och sen var det inte tillräckligt bra på söndagen tyvärr.
Mm. Du sa att du ville bryta direkt när det väl liksom blev klart. Men klubben ville inte det, eller?
Ja, de såg gärna att jag fortsatte säsongen ut, vilket jag tycker är jättemärkligt med tanke på att det normala är ju om så att ett kontrakt går ut att man förföljer året ut. Det är ju inte ett dugg konstigt. Men om den nya tränaren finns som assisterande så den situationen, och jag har ju googlat överallt för att kolla hur löser man det på ett bra sätt, men det har aldrig hänt förut. Jag har inte hittat någonstans där det har hänt. Utan det blir en jättekonstig situation när spelaren ska fråga mig eller Axel. Eller liksom Axel är proffsig så dör. Jag litade ju på honom 100% om att han skulle inte göra någonting som inte vi hade kommit överens om. Så det var absolut inga problem för mig. Men för spelaren som frågar, är det Axel nu som svarar om vad vi ska göra nästa år? Eller är det att du är assistent till Alex nu så du svarar på det? Det blir jättemycket konstiga situationer för honom och för spelarna. Så liksom det logiska, om de hade tänkt till lite styrelsen, så var det ju liksom att vi skulle gå skilda vägar så fort som bara möjligt för att ge Axel en ärlig chans och även att spela för en ärlig chans.
Mm. Du brukar vara tydlig. Hur tydlig var du med dig inför styrelsen och klubben?
Ja, jättetydlig. Mm. Och de sa till slut att det var en bra idé men kom med ett skamligt förslag. Så att då gick det någon vecka till där.
Ett skamligt förslag, alltså rent avslutnings dina villkor för att sluta, eller?
Ja, jag tycker att man visar noll respekt och inte hade någon förståelse överhuvudtaget för situationen och sådär. Så att jag var väldigt besviken, måste jag säga.
Du är bitter nu, eller?
Ja, men lite så måste jag nog ändå säga. För att jag tycker inte att det sköts på bästa sätt. Och att man inte har visat mig den respekten jag förtjänar, som jag tycker. Och därför känns det lite jobbigt.
Mm. Hur känns det med inför Axel då? Har det varit en... är det liksom någon groll mellan er också? Eller?
Ja, långt ifrån. Ja. Alltså, han är en fantastisk människa och kommer bli jättebra tränare. Så tvärtom, jag är superglad att han har fått den här chansen och att ÖSK verkligen satsar på honom. Han är en ÖSK rakt igenom. Han har ju gått hela vägen och allting. Och, nej. Liksom, vi är jättebra. Så. Mm. Det funkar jättebra den här tiden som har varit nu när jag ska sluta också. Han ska och ta över och så. Så att, absolut ingenting mellan oss. Absolut inte.
Men nu då, när du sitter här och är lite bitter, hur kommer det påverka hur du ser på hela din ändå väldigt, som vi som supportrar tycker, väldigt roliga period i ÖSK?
Men det är det som är det svåra ju. Mm. Att man måste hålla isär det professionella med det som är. Och det var det jag menat. Hade vi kommit överens på ett bra sätt så hade jag liksom hyllat ÖSK 100% och ledningen och allt, hur de har jobbat och så vidare. Men nu kände jag på något sätt att det var lite som vilket lag som helst och man får höra historier om hit och dit. Och det är det jag tycker jag är väldigt tråkigt. Men jag vet att de gör många saker rätt och jag vet att de är på rätt spår och så vidare. Men jag känner mig lite sviken faktiskt.
Mm. Du fick förlänga om du ville, har jag förstått.
Vi hade en utvärdering där jag fick på massa saker om jag var fotbollskompetent, ledarskap, medialt, få ut spelare och sådana saker. Då hade jag högsta. Mm. Och så ville de förlänga på tills vidare kontrakt. Men jag var tveksam till den nya versionen och jag var absolut tveksam till tills vidare kontrakt. Och sen efter 10 veckor så vart det meddelat att de har valt ett annat spår och vi går vidare. Typ så. Så att... det var inte mer dramatiskt än så.
Men du meddelade att du inte var intresserad av ett tills vidare kontrakt. Hade det varit aktuellt för dig med ett, inte vet jag, 5-årskontrakt enligt nuvarande modell ungefär?
Nej, det hade det inte. Visionen rimmar inte riktigt med vad jag tror på och vad jag står för. Och då är det jag fel människa att vara där. Du måste vara en med mycket energi och som tror på visionen och är beredd att kriga för den och så vidare. Och det var inte jag. Och då är det dags att gå vidare.
Mm. Nu har du slutat. Vi har ju haft det här inför säsongerna när du har varit i rollen som tränare. Vi har pratat om visionen. Det ska vara fulla läktare. Det ska vara topp 4. Vi ska vara ett lag för Europa. Du tror inte på det där?
Alltså, så länge ÖSK omsätter 50 miljoner så är man helt chanslös. Men man kan, om man bygger upp det lite, få ett lag så att man skulle kunna röra till det var tredje, var fjärde år kanske. Som vi hade egentligen förra året. Ett otroligt bra lag ju, och låg i 3:a vid sommaren där. Så det skulle man kunna göra. Men på 50 miljoner utmanar om Europa. Jag tror faktiskt inte på det, tyvärr.
Vad är det som är det bara den ekonomiska biten eller finns det andra delar i föreningen?
Nej, men det blir ju, alltså man spelar inte med pengar men du skaffar förutsättningar med pengar. Mm. Och om du tänker nu ett lag som Malmö som köper in spelare för 10 miljoner och vi letar bossmanspelare, så det är klart att de är ett litet försprång hela tiden på de sakerna. Och det är ju i alla fall en 8-10 lag som omsätter mer än oss, som vi ska förbi allihopa. Och jag känner väl typ att göra det varje år nu som visionen är, att jag är inte den mannen som klarar av det. Och jag jobbar mycket med känslor och måste verkligen tro på det vi gör. Och grejen är ju att det har varit ett kämpigt år. Ivan gick bort och så vidare, men också på planen har vi fått slita hårt det här året. Tappade många spelare, fått in nya och jobbat hårt med laget och så vidare. Och känner ju typ att några spelare nu som kontrakten går ut på, vi ska hitta nya och det ska liksom börjas om igen och sådär. Så att jag hade inte riktigt trycket för att tro på den här visionen. Och det betyder inte att inte visionen kommer gå in. Det betyder bara att jag inte skulle kunna leverera på den.
Nej, fast du tror inte heller att det kommer gå med de förutsättningarna man har idag?
Nej, man måste vara otrolig, man måste ha en otrolig träff i så fall om man ska göra det varje år. Men man kan göra det något år, absolut.
Tror du att den här visionen är förankrad hos spelare? Tror spelarna på den? Tror truppen på den?
Jag vågar nästan inte svara på det. Men jag tror inte att den är förankrad med spelarna. Det tror jag inte.
Nej. Hur kommer det sig att man tar fram en vision utan truppen? Jag tänker att man behöver en göra det tillsammans.
Man har gjort det förut i just den här med målsättningsbiten. Mm. Satan ringer här. Men målsättningsbiten, då använder man alltid gruppen tillsammans och sådär. Så det är liksom en sak. Men den långsiktiga strategin kanske föreningen måste ta fram ändå och säga att det är hit vi ska sträva. Så att det tycker jag, det är skillnad på de sakerna. Så att det tycker jag inte är något fel, utan att klubben har en bra vision och riktar framåt, det tycker jag är helt riktigt. Sen måste man göra någonting åt det också. Alltså man måste dubbla omsättningen, som är ett faktum att man ska göra. Och det känns ganska svårt att dubbla upp till 100, men de kanske har saker på gång som jag inte vet och så vidare. Men man måste på något sätt ha någonting att liksom sikta mot också. Så att jag tycker att de tänker rätt, men jag är inte rätt man.
Du sa att det var 10 veckor ungefär innan du fick reda. Eller ni hade ett möte för 10 veckor sedan ungefär, där de berättade att du låg på topp på alla de här kategorierna man har tagit fram för vilken tränare man vill ha i ÖSK. Sen så ville du inte då gå vidare med tills vidare kontrakt. Sen tar det 10 veckor innan du får reda på att vi har gått vidare på ett annat spår här. Var du inte involverad alls i det då? Eller vad hörde du? Och vad...
Nej, ingenting. Det var knäpptyst. Det är så här det funkar i den här branschen. Alltså, det är liksom den enas död, den andras bröd på något sätt. Och det finns ju lag som har hört av sig nu till mig som deras tränare vet inte där. Liksom, och såna här saker. Det är tyvärr en rätt så smutsig värld liksom, som det funkar. Man får liksom, när det blir tyst då kanske man också anar, och jag är inte dummare än att jag har förstått det här en längre tid, men för mig var det liksom, i och med att jag hade tagit beslutet redan i februari att jag inte skulle kunna fortsätta, så det var ingen stress för mig, om jag säger så.
Vad är det som gör, är det bara det där att du känner att du delar inte visionen som gör att du inte känner att du vill fortsätta?
Ja, men alltså det är så pass stor vision och så pass stor bit av att ÖSK ska liksom ta nästa steg, och den som verkligen måste tro på det är jag som tränare. Mm. Jag ska förmedla det till spelarna, till supportrarna och sponsorerna. Då måste jag tro på den absolut mest. Och när jag vacklar på det, då blir det falskt, och då kan man inte bara tänka bekvämt att det är skönt att bo i Örebro och träna laget, utan jag har för mycket känslor, för mycket tankar bakom saker, och är livrädd att det skulle bli ett år för länge hela tiden, så att man inte förstår när man ska kliva av liksom. Och då passar det här, i och med att visionen börjar från och med nästa år, ganska bra att jag kliver av nu.
Du sa att du är lite bitter nu, kommer det där hänga kvar, rent det professionella bitterheten, samtidigt som du, om vi delar det då, att du kommer ha, som jag förstår det, goda känslor ändå kring det som har hänt i ÖSK under din tid?
Nej, men fantastiska spelare, fantastiska människor i och runt laget, och att jag är bitter, det är liksom, det är just nu för att vi inte riktigt kom överens om vissa saker, men jag är också så att jag är inte långsynt, och jag kommer kunna släppa det här om ett tag liksom, och så, och verkligen liksom försöka ställa upp och hjälpa till så mycket man kan ändå på de här sakerna, men just här och nu så på riktigt så, ja, det känns inte som att man har visat mig den respekten jag tycker att man ska, att jag förtjänar. Och det gör att jag är rätt så bitter just nu.
Kan du vara lite mer konkret? Vad handlar det liksom om, någon kontraktssituation ekonomiskt, eller handlar det om hur du ville sluta, eller vad handlade det om?
Ja, men det är ju en helhet av allt egentligen. Allt, det är ett pussel, allt ska läggas. Man får förstå dem också så här typ, men att jag har svårt att förstå efter det, de här 5 åren och sen året innan det med 2008 med Sixten och sånt, så att tycker jag att jag var värd ett bättre avslut än vad det blir.
Hur kommer det här påverka alla de här spelarna du har tagit hit? Det är en tanke jag har gått, för det har man verkligen förstått. Jag menar, vi har haft många av dem här i studion eller träffat dem, och alla har fört fram att det var Alex. Vad tror du händer med, alltså några av dem har ju kontrakt och de får ju spela av det, men vad tror du kommer hända med den förmågan för ÖSK att locka till sig ändå spännande spelare?
Nej, men det blir ju på ett annat sätt än det blir Axel såklart. Han är sin personlighet och vilka spelare han vill ha och vilka typer han vill ha. Det kanske blir helt annorlunda eller det blir samma eller så vidare. Det är jättesvårt att säga. Och där man kan säga att det här året som vi gjorde, det var ju att plocka in lagspelare för första gången, alltså på riktigt så där länge. Utan innan det har vi pratat mer om spetsegenskaper och lite annan typ av karaktär. Och nu gick vi lite mer på lagspelarspåret då. Och det är kanske det som Axel vill jobba med, eller om han vill jobba med det andra, det vet jag inte, men det är klart att det påverkar. Men sen är det ju så att jag ligger bakom många av de här värvningarna för att man vill ha dem, man berättar hur man vill använda dem och såna här saker. Så det är klart att de är lite osäkra just nu, att hur kommer Axel använda mig typ. Men de är proffs, så att det kommer inte vara någon stor grej, och Axel har varit med hela tiden, så han är stor respekt i gruppen också. Så det borde inte bli några stora problem, det tror jag inte. Men det är klart att om du har en position och spelar och sen så kommer Axel in och så får du inte spela, eller att han tittar på en spelare på din position, det är klart att det kommer kännas så, men så är ju livet alltså. Det finns inga garantier för någonting, och i den här världen så kan man ju få sparken när som helst som tränare, och då får man bara köra på. Det är väl det som är, vissa lag i England som har sparkat många tränare, då har de haft 76 spelare på lönekontot för att alla nya tränare ska in sina spelare, och så finns de andra kvar hela tiden. Det finns en fara i det, så att det är viktigt att inte försöka hänga upp dem kring en tränare, men samtidigt svårt, för att det är ju tränaren som vill ha spelarna och locka till sig spelaren. Så är det ju.
Och samtidigt som att du är en person som både medialt och i sociala sammanhang på något sätt är en väldigt stark magnet.
Ja, det är
kanske
du som säger
mer
det.
Än andra liksom, ja. Tränare. Det är ju verkligen en, i alla fall en bild som många har.
Ja, men jag försöker jobba nära dem och lära känna dem och jobba med dem som människa först och sen som spelare. Men det beror ju på att de är bra spelare. Det är ju inte så. Men jag har ju ändrat min approach på de bitarna. Att det är viktigt att de är bra människor och att vi kan jobba bra som människor. Då kommer vi få bra fotbollsspelare också. Istället för att man börjar med bra fotbollsspelare och sen så får man jobba med andra sen. Så har jag ju alltid mer gillat att jobba med människan.
Finns det något konkret tillfälle under våren eller sommaren här när du har känt verkligen också, även om du då redan sen den långsiktiga strategin presenterades har varit tveksam, där du verkligen har känt att det här var ett synligt sätt där vi inte kommer kunna vara med och faktiskt, så här kan inte klubben agera om vi vill etablera oss på riktigt där uppe?
Vi hade en spelare på gång precis innan fönstret som vi hade fått en bra pris på, en jättebra spelare, men så var det man att säga nej till det.
Fönstret nu i sommar?
Ja, så att jag fick inte ta in den spelaren och då kände jag också att nej, men lite att det var droppen typ, för att det var en bra deal, en bra spelare och som skulle kunna göra oss bättre typ och så vidare, men man hade inte riktigt ekonomin för det, och då det accepterar jag såklart, men det är som det, men kändes konstigt då när man vet vad som väntar runt hörnet och ja, som sagt, jag hade pratat med den här spelaren för att det var klart och vi skulle ta in honom, och så dök det upp en, ja, någon grej där som gjorde att det vart nej, och då det är klart att då det var liksom en droppe för mig som kändes att ja, det här går inte liksom.
Var det ekonomi, men var det stora?
Nej, det är ju det som är det värsta, att det var ju det var ju
kaffepengar.
Ja.
Mm. Och vad fick man för svar liksom?
Nej, man hade inte pengar och, mm. och liksom man fick acceptera det bara och sen mm. gå vidare. Och det gör jag. Alltså jag är ingen idiot som tränare eller som gapar och skriker på att jag ska ha allting och så vidare. Utan man får acceptera saker. Men just i den här affären så tyckte jag inte att det fanns något riktigt bra skäl till varför man inte fick. För att det så var så pass låg nivå.
Mm. Du är ju en man med stort hjärta och mycket åsikter. Vad i organisationen ser du skulle du vilja ha annorlunda?
Det tar alldeles för lång tid. Vi är ju väldigt få i ÖSK. Mm. Alltså få som jobbar på kontoret och har otroligt mycket att göra på varje position där man inte riktigt kanske hinner med 100% på allting. Och det är väl det som är att allt måste förbättras för att man ska ta nästa steg. Kontoret måste bli bättre, tränarna måste bli bättre, spelarna måste bli bättre, ekonomin måste bli bättre. Allt måste bli bättre. Och då är det liksom trygga händer med Simon och Björn och som är smarta liksom killar. Att de stakar ut den här vägen och verkligen försöker ge alla en chans att kunna göra de här sakerna. Och då måste de också få hjälp såklart. Så att de får ha en bra plan för att ta nästa steg.
Nu är det slut, vilket många tycker är tråkigt, för många har upplevt otroligt mycket härliga stunder under de här åren. Vad kan du säga, kan du sätta fingret på 2-3 matcher eller tillfällen där du har känt så här, jävlar vad roligt det är?
Mm, ja, vi hade ett, jag tog över där 14 när vi hade AIK hemma. Nu var jävligt utspelade första 20 och ändå ledde med 3-0. Man stod och kollade över axeln om snuten skulle ta en typ. Det var helt sjukt var det. Poderdunga in dem i krysset och det bara small och så vidare. Och så var det 3-2, lite spänning och sen gjorde vi 4-2. Det var en sån här match när man kände på någon sorts vändningskänsla. Att nu har det vänt och nu kan vi köra. Den såklart sätter ju stor avtryck tycker jag då i vårt sätt att vara, att det kom en vändning där.
En helt obegriplig match.
Ja, men det var
helt fantastiskt.
Sobralenses alla tunnlar som jag kan gå och skratta åt än idag liksom, som är första brassen som jag träffar på som inte gillar fotboll liksom, men bara är jävligt bra på det och fattar att jag måste jobba med det här för att jag är bra på det, men det är inte speciellt kul liksom.
Var han sån?
Ja, helt otroligt.
Han ville inte lira fotboll.
Nej, om det var lite muligt, då kom han alltid till mig så här, coach, lite pain in my back så där typ, och jag sa ut och kör nu liksom. Och han bara, fast jag har lite ont här, ut. Och så gjorde han 4 tunnlar på första 5 minuterna och sen så gick han och skrattade lite typ så. Han kom ju in och liksom 3 mål och 9 assist.
Var det en höst eller vad var det?
Ja, exakt. Han är fantastisk spelare och kul och människa typ. Det hände alltid saker runt honom. Så det var jättekul. Men sen också finalen. Alltså, det gör ju ont i mig fortfarande att vi inte hade liksom haft i alla fall lite mer form. För att det är en match de inte betydde så mycket just att vi hade gjort dåligt i serien. Utan det är en final och vi liksom krigar och så. Och hade 1-0 i halvlek, vilket är super nöjd med för alla supportrar, att man fick i alla fall i en 45 minuter känna så här att vi kan vinna guld för första gången liksom, och bra väder och bra tryck och liksom så. Och sen orkade vi inte hålla emot där liksom, men att bara lite till form så hade vi kunnat faktiskt skrälta en dag, det tror jag liksom. Så det känns lite så här, men vi kom ändå till final och det är jag jättenöjd med.
Ja, det var ju speciellt. Jag minns det för att vi, jag menar, bara kolla på Göteborgsmatcherna det här året. Hade det bara legat lite annorlunda så hade vi verkligen kunnat vinna den matchen.
Så är det ju. Mm. Och det är där man känner att det skiljer så lite ibland. Mm. Och så. Portugal-lägren när vi mötte Zenit. Mm. De ska spela åttondelsfinal mot Benfica om en vecka. Vi spelar 1-1 mot dem.
Mm.
Också sån här skön känsla när han kommer fram efteråt och bara, ni har jävla bra form och sådär, ni har inte förlorat på sista 10, och jag sa såhär, men det var ju, vi slutade i början på november, nu är det försäsong såhär. Och den blicken han ger mig
tränaren,
då
eller?
Han var fantastiskt trevlig, Vilas, han som var i Chelsea och
just det.
Vi pratade 15 minuter till skillnad mot Dynamo som var matchen innan. Han tittade bort när jag kom fram och sa typ hej och tack, lycka till. Då kollade han bara bort liksom. Den här ville prata med mig en kvart och sådär. Och den blicken han ger mig när vi är på försäsong och de ska spela om 7 dagar mot Benfica liksom, den var ju obetalbar liksom. Och så spelar de ju exakt samma lag som mot oss den dagen, så att de gick verkligen inför det typ. Så det var jävligt roligt typ, så. Sen såklart att det här året när vi vann mot Blåvitt det är ju alltid skönt att slå Blåvitt typ. Och just när vi kom tillbaka också med 2 straffar det är ju också så här helt det händer ju liksom inte. Jag har ju knappt fått 2 straffar på Ullevi när jag var Gais-tränare under alla mina år där, och nu får vi där på en kvart typ, liksom. Det är ju fantastiskt kul var det ju liksom. Och man kan ju tänka så här, tänk om vi hade missat den straffen. Då hade det varit så tungt som man hade dött det liksom. Men nu var det ju perfekt. Liksom.
Ja, jag sa ju det var förmodligen det lyckligaste tillfället det här året. Ja. Nu har jag tagit ut redan i förskott när jag dundrar in den här 2-2-straffen. Men det där var ju lite resultat och matcher, om du säger spelare då. Vilka är du mest nöjd med, vad du har gjort med dem? Och det behöver inte vara på plan, det kan liksom vara... Crespo är väl en given kandidat. Liksom.
Så är det ju. Men jag är alltså lite så här, så är jag lite så torr nu. För att det är klart att jag förstår att man kan hjälpa spelare och sådär. Men det är oftast de själva. Att jag bara hittar dem. Att de hittar sig själva och får spela ut och vara sig själva. Som en sån var ju Broberg till exempel. Som kommer med 0 sekunder till oss. Och vi bara släpper löset. Det blir ett kosläpp utan en guds like på den här hösten. Och det är liksom allt går in. Och han skjuter från alla håll och det bara smäller. Och 10 mål på 10 matcher och så här typ. Och sånt där blir man så jävla glad för. Liksom. Så att det var jag, det är inte riktigt, stämmer inte riktigt på ett sätt. Utan det är mer att man släpper loss dem så där. Liksom. Mm. Och Astrid när Hanna kommer in och spelar sin fotboll. När han gör liksom tunnlar, ta med fan. Och sådana här Maradona-inlägg. Och det är liksom, det är en fröjd att träna sådana spelare. Mm. Men sen man får aldrig glömma Råp och Nordin liksom, som har varit navet hos oss och liksom, vilka människor det är. Och, jag kan rabbla upp allt, det är så jobbigt. För det är det här som är det svåra när man är tränare. För det blir som mina barn. Typ. Alltså, det är så svårt att säga hej då. Och det är så svårt, när det blir på det här sättet så är det ju ännu svårare. Men när liksom ett kontrakt går ut och de går vidare, de ska till Danmark, de ska till Norge, de ska till Grekland, de ska liksom överallt typ. Och man är superglad för deras skull, samtidigt som man känner att ja, då är det dags att börja jobba igen och liksom jobba i nya såna här karaktärer och få fram dem så att de också får komma ut. För det är ju min målsättning alltid att spelarna ska bli så bra att de kommer ut igen och att de kommer ut i Europa och får liksom leva livet där ute. Så att det är ju en av mina drivkrafter är ju där, lika mycket som att laget ska bli hur bra som helst, så är det också att spelarna ska bli hur bra som helst, så att vi ger oss chans att utveckla laget. För att säljer vi spelare så då har vi chans att göra någonting bra av det. Så att det är en mix där. Men det är ju otroligt, otroligt mycket bra människor jag har träffat. Jag har fantastisk tur att få ihop de här. Och liksom, de går ju aldrig hem efter träningarna. Alltså bara det gör ju att det blir så här, man känner att laget mår bra. Liksom. Mm. Ibland är nästan varit förbannat, att det har varit för mysigt. Liksom, att vi skulle kunna tuffa till oss lite till. Men Vi har liksom accepterat det och fortsatt jobba, så har det vänt i alla fall. Så det behöver inte vara alltid bråk och sådär för att det ska bli en sorts mix ändå. Men ibland behövs det. Det behövs ett par i alla fall ordentliga smällar under ett år för att man ska, att gruppen ska få komma ihop. Mm.
Men det där myset du pratar om som är liksom väldigt familjärt och sådär, är det någonting som man kan ha i ÖSK men i inte andra klubbar skulle du säga?
Jag tror att till exempel Kalle Holmberg har tagit med sig det här, saker vi gjorde till Norrköping som gjort att det har förstärkts där borta. Saker som vi har gjort som andra inte vet att vi gör. Och så när man börjar göra det så tycker man att det är jävligt roligt. Så. Mm. Men sen tror också att det är massa myter med det här. Att man spelar AIK, det är så jävla speciellt att man måste vara på ett speciellt sätt om man ska göra sina saker. Mest tror jag det handlar om att man bor så jävla utspritt i Stockholm. Att det är liksom omöjligt att umgås på samma sätt som man gör i Örebro. Så man nästan alltid kan nästan nudda varandra typ när man går. Alltså då menar jag inte att det är jättelitet, men det är ändå så att man kan gå på hockey ihop för att man bor nära. Mm. Man kan gå på bio, man kan liksom hela tiden för att man är nära varandra liksom. I Stockholm kan du ju bo liksom flera mil från varandra och då det är klart att det blir på ett annat sätt. Men det finns ju lagkänsla i de lagarna också, fast det blir på ett annat sätt om man säger så. Men det är där ute på planen som det ska visas i alla fall till slut. Så att...
Men du trivs i den där, eller har du trivts med den dimensionen av ÖSK då? Alltså en mindre stad, en mindre klubb där man kanske får göra mer av lite allt möjligt om man blir lite mer som en familj?
Jag tror att jag är som jag är, och jag tror att oavsett vilka jag tränar så kan jag bara vara som jag är. Mm. Och det, liksom, det kommer smitta av sig på det sättet jag är. Det var samma i Geist, liksom. Det var jävla bra stämning alltid och alla höll ihop typ, och liksom drog åt samma håll och sådär. Får ju många att må bra, och det liksom, mår du bra när du går till jobbet så är det ju jävla stor liksom, chans att vi kommer lyckas med det vi vill. Och att tycker att det är kul att åka till jobbet så presterar jag oftast bättre också, det säger sig självt. Så att, för mig är det viktigt att som jag sa, att människan, att man jobbar med människan hela tiden, då kommer allt andra automatiskt liksom, än att jag bara koncentrerar mig på fotbollsspelaren. För att det blir liksom, det blir toppen på ett isberg du ser när du är på fotbollsplanen. Bollarna åker, grinen får inte spela, springer in, duschar snabbt, innan jag kommer in så går de ut och cyklar iväg, och liksom jag ska se att de är arga typ, sådär. Men sånt har aldrig rört mig i ryggen, utan det jag är intresserad av är varför han gör på det här sättet liksom. Mm. Och när man börjar liksom komma dem på djupet, då kommer det oftast fram att det är andra saker utanför som är saker som tynger dem mer än att det är på fotbollsplanen. Och det, när jag lärde mig det, så har jag börjat sett på spelarna på ett annat sätt, och då kan jag vara mycket tuffare mot dem också, känner jag, på ett helt annat sätt och mycket tydligare och liksom, gör du inte det här så spelar du inte färdigt, och det känns inte något konstigt. Och jag blir lite som en farsa, du vet ju själv, när du ska komma hem 9 och liksom alla kom så kom jag 11 så här, och du ska komma hem 9, så du gillar ju inte att det var så, men du hade respekt för din farsa och du fick ta det liksom. Annars fick du kanske inte gå ut alls. Och där försöker jag komma i på något sätt att gör vi inte de här sakerna, då kan man inte spela. Men gör det där, då finns det stor chans. Och så tydliga ramar och regler, och sen så jobbar man därefter. Och det är väl där som jag tycker att det är absolut roligast att jobba med människan.
Nu har vi ju, även om det är ett litet bittert slut då, du kan inte se tillbaka på de här åren. För nu har vi pratat om matcher och spelare i som förening då. Har du några sådana här guld... Hallongrotts moment där du känner sig, fan vad roligt det där var med, jag tänker att en sån som Ivan alltid levererade guldskratt och roliga situationer, men liksom de här hjältarna som finns bakom och det som är ÖSK på.
Det finns så många som helst, och det är där som är så, varför jag tror att ÖSK är på rätt spår. Alltså, Simon kommer in med mycket energi, och styrelsen har de tagit bort massa liksom, och försökt att få ett mer intensivt jobb, att det inte är så många utan det är färre, och så får man väl byta eller stoppa i nya om det behövs och såna här saker. Men att jag har hela tiden sagt att ÖSK är på rätt spår, absolut. Det är bara det att ibland går det ett steg tillbaka igen för att sen gå framåt igen. Och den här glädjen och allt som det har varit de sista åren, det är väl det som måste tillbaka nu igen, och liksom att man tar ny sats och att energin kommer, och att stan är bakom laget liksom. Och de måste känna att det brinner i ÖSK, att det liksom, det är grejer på gång och man vill vara med där. Det är dit vi måste komma, och det är jättelätt att prata om, men hur kommer man dit? Och det är väl det som är själva koden nu, att lös den koden så finns det absolut möjligheter. Men nu är det väl lite så där, känner jag, att vi står och stampar lite, vart ska vi nu och hur ska vi dit? Och nu bryter med Lagardère, och nu ska nya säljare in, och nu istället för Mange Wikström som har varit fantastisk på sitt jobb och liksom en jättebra ambassadör för ÖSK, det ska in en ny där, och Gabbe sitter som ett djur med matcharrangemangerna typ, och de på ekonomi, Annika och Helena, de får liksom rodda kioskerna nu på matchdagarna för att det ska hinnas med allting och så, att de kan koncentrera sig på sina saker och sådär. Så att de står och stampar, men jag är helt övertygad att de kommer kunna göra det på ett bra sätt. De är så pass kunniga och vet en tag i steg, tycker jag. Så att det ska bli kul att följa från sidan.
Men du har inga sådana där härliga minnen du kommer minnas från saker som har hänt som inte vi supportrar och ser liksom, som händer under veckodagarna eller som händer i samband med matchen men bakom kulisserna? Och...
Alltså, våra material har jag glömt att prata om överhuvudtaget också. Stålis och Viktor, fantastiska människor.
Stålis är för övrigt med i avsnittet idag, så vi ska få lära känna lite mer sen.
Perfekt. Och Viktor är också en fantastisk människa typ. Så jag är ju tur att få jobba med alla runt omkring här nu som är, och det, alltså du vet, det händer grejer varje dag. Det är bara det att man blir bortskämd, för man har ett garv varje dag, så glömmer man bort de sakerna. Så det är många som har sagt till mig att jag borde skriva ner egentligen allt roligt som händer, för att det är så mycket sjuka saker som händer som liksom, det går ibland inte att förklara. Och jag har ju dragit såna här gåtor för Ayas, du vet så här, de här bilgåtorna. Hur ser man att en bil är från Polen?
Ja, just det. Liksom. Ja. Polacken.
Ja, och så körde jag liksom från Spanien så här. Ja. Så här visste han inte. Manuell växel och så här. Då, ja. Då tänker han, ha manuell. Och så gjorde han så där med handen, ha manuell. Och jag bara, nej men man heter manuell. Man är ju därifrån till så där. Och så ser jag att han säger ja, fast jag ser att han förstår det inte. Så då när jag säger nästa då, Tyskland då, automat, säger han direkt då liksom. Så, och då har han fått haft varje måndag en gåta. Uh-huh. Så vi har liksom startat varje måndag med att han har sagt en gåta som har varit väldigt varierande kvalitet kan man säga. Men det har varit en jätterolig grej att man kan skratta med Ayas på de här grejerna för att det går lite fort ibland när vi drar några gåtor och han blir så där, men ja, där var det var liksom måndag och alla skrattar som fan när han kommer upp dit och levererar. Jag tror inte att han har någon sån här stand-up comedy framtid efter fotbollen, men att man ska aldrig säga aldrig.
Jag vet att du har fått den här frågan nu säkert 100 gånger sen det blev officiellt att du lämnar dem, men vad händer?
Jag var lite så här, det är lite otäckt, alltså du vet, man har jobbat med det här 10 år och tänk om det bara dör, telefonen bara dör, det är ingen som är rase och liksom någonting. Så förvånansvärt många erbjudanden har kommit med jättebrett mellan liksom. Det är klart att alla utom en har handlat om fotboll liksom, såklart. Och liksom, jag har ju gått här nu det här året och tänkt så här, vad fan vill jag göra egentligen typ. Och så har jag liksom inte blivit klokare och dagarna har gått och jag har bara känt att fan, nu vi kommer det bara närmare och närmare att jag måste ta ett beslut, alltså när jag ska säga det, att jag ska sluta och när. Vad vill jag då? Alltså jag kan inte bara sluta utan att ha något, eller kan jag det? Och så här. Och till slut så kommer jag fram till att jag ställer mig vid klippkanten nu och sen så bara kastar jag mig ur och sen ser jag vart jag stannar någonstans.
Landar, tror
jag. Ja, typ. Och nej, men det är liksom många saker som är spännande och att folk liksom har en hög tro på mig om vissa jobb är så här skitroligt. Att,
har det varit så att du får så här,
att jag känner så här, hur tänker ni nu? Ja. Liksom, så här. Fast samtidigt att men kan man göra det på mitt sätt så kanske det kan bli jättebra. Liksom, så att vi har en hel del grejer som jag måste bena igenom här nu då.
Jag är ju journalist så att jag övertolkar ju alltid alla svar och sitter och förlurar. Jag har ju suttit och läst några svar sådär, och jag tänkte, jag vet inte, jag menar, det kan ju bara vara hur den här journalisten som intervjuade har citerat det eller sådär. Men det var ju någon Expressen-intervju tror jag, där du sa såhär, jag vet inte vad jag ska nu, kanske media, kanske något annat, kanske fotboll tror jag va. Och då blir jag såhär, han sa kanske media först och sen sa han kanske fotboll. Hur ska jag tolka det? Det är inte heller omöjligt, liksom, det är många som tänker tanken att så här, du har ju suttit där i Premier League-studion och gjort det bra och snackat och alla vet ju att så fort ÖSK spelar match och det som kommer efteråt är ju liksom, först kommer liksom Axén har sagt det här efter och sen kommer matchgenomgången. Så att du har ju något speciellt som går igenom bruset sådär.
Ja, alltså jag har nog sagt fotboll, media och Korbesbagan i den ordningen hela tiden. Det är någonting jag liksom jobbar med. Men jag är spänd. Jag tycker det är jävla, jag har stor respekt för media. Mm. Jag har stor respekt för er med poddar. Jag har stor respekt för tvn och allting. Alltså, och samtidigt känner jag så här, är det någonting för mig? Skulle jag passa in där? Liksom? Och när skulle jag testa mig? Jag ska testa vid den här tiden kanske. Så att när man är på sån här studio så får man ju inte betalt, utan då är det ju för att man ska marknadsföra sitt eget och sådär och titta vad det är och sådana saker. Och det är väl kanske att det kan bli något sånt erbjudande nu den här hösten, resten av Allsvenskan, vi får se.
Men vad menar du? Alltså, när du som tränare har suttit i Premier League-studion har du inte fått betalt.
Nej.
Men om du, jag menar, det måste väl finna, om du sitter där som expertkommentator så måste du väl...
Jo, då är det en annan sak. Precis. Men det jag menar är att man kanske ska, att man får känna av först innan man liksom säger att nu är jag expert och nu ska jag jobba med det här. Utan då kanske man ska ha en prövotid och känna, är det någonting för mig? Och framförallt, tycker folk att det är någonting för mig? Alltså, för det är det som bestämmer. Det är ju inte så mycket vad jag tycker om det inte funkar. Liksom, så att, därför är jag stor respekt och liksom samtidigt sugen liksom, och kolla vad fan det är. Liksom.
Det hade ju inte varit fel att få liksom, åka till England och kommentera lite matcher på plats, va?
Nej, det är ju en dröm såklart, ja. Men jag har respekt för Allsvenskan med, och jag har respekt för andra kanaler som andra matcher och sånt också, för man gillar ändå fotboll, men det är klart att England är England, så är det ju bara.
Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till en sån här spelarutvecklare? Du hade ju den i ÖSK även om du knappt hade den då, men liksom en annan roll inom fotbollen, skulle du
tycka det var kul? Absolut, jag har aldrig haft någon prestige i mitt jobb, vad det är liksom. Och varje gång jag har varit huvudtränare så mina kollegor runt om har fått tagit otroligt stort ansvar och liksom fått verkligen blomma ut, så. För det är så jag är som människa och tränare. Så för mig är det ingen prestige och om man liksom skulle vara assisterande någon gång, eller om man skulle vara spelutvecklare eller ansvara för pojkar 19 eller akademiansvarig över hela akademi eller sånt här. Jag har ingen prestige där, utan det ska liksom kännas att det är roligt, att det ska kännas att jag kan utvecklas, men också att jag kan utveckla med allt vad det innebär. Vad får jag för ramar att jobba inom, och hur ska det se ut och sådär. Så att jag är liksom öppen för allt liksom. Och jag kan fotboll, det vet jag, det kan jag säga utan att det är så, men jag kan inte så mycket som jag trodde att jag kunde när jag började vara tränare, så mycket kan jag säga. Men jag vet vad som är viktigt och vad man ska titta efter och hur man ska jobba för att få framgång. Och därför kan man göra det nästan vart som helst liksom. Det är inte alls omöjligt att du vet att man tar ett, och nu kan jag inte säga något lag för då blir det katastrof, men något lag i Örebro och sen jobba på skola igen med killar och tjejer som har problem som jag hade förut. Det är inte så långt bort att det skulle kunna funka heller liksom. Det gav mig jättemycket energi att liksom ge energi till barn och ungdomar och sen träna på kvällarna typ och sådär, men kanske inte just nu då, men att det är inte alls så där långt bort som alla kan tro kanske.
Nej. Du trivs i Örebro?
Alltså jag är uppvuxen där. Jag har bott 4 år i Göteborg och övrigt alltid där, så att det är ju liksom en trygghet i att man vet vad man har och alla kompisar, och man kan liksom göra saker, eller alla kompisar, det är många som bor här i Stockholm och sådär, så att, men att jag har ett bra hus i Rynninge, jag trivs där liksom. Det är en fin oas för mig och avkopplande och sådär, men jag är inte främmande för att flytta heller om det skulle behövas och sådär. Och det som är väl att min dotter går ut 9:an till sommar, så jag vill lova henne att hon ska få göra klart det, och sen får man se om det någonting skulle hända, men annars tar jag inget jobb om inte de följer med, så mycket kan jag säga. Så skulle de säga blank nej till något jobb, då lyssnar jag på det.
Super, vi ska väl runda av. Du får springa vidare på. Du har varit ute på poddturné nu, har jag förstått. Vart har du varit?
Tutti Balutti, eller Balutta, eller vad fan det heter. Och sen så ska jag på Studio Offside. Jag ska på Euro Talk eller 352. Så att jag har lite rörigt här framför. Så att haft en jobbintervju också då. Och sen en som jag ligger på, att jag kanske får telefon nu att jag ska åka dit och träffa dem. Men vi får se.
Roligt, du, lycka till med
Jag måste framtiden. Också tacka dig såklart och även Joel för att göra fantastiskt jobb och visar ÖSK från en bra sida här uppe i Stockholm, och fortsätta jobba med de här poddarna, för det är fantastiskt roligt att lyssna på. Jag brukar ju samla på mig så att jag kan liksom lyssna lite så här, och vissa saker ni pratar om är fantastiskt roliga och liksom drivet ni har och allting, och otroligt viktiga för ÖSK. Det måste ni också förstå att det är så, och alla som har varit gäster här har varit supernöjda och allting sånt här, så det säger jag inte bara för att jag är här, utan den fröjd, och ni är superproffsiga på det ni gör, så att fortsätt på den här vägen.
Tack. Kom på en grej. Jag måste ju fråga det här. Joel har ju haft någon grej den här säsongen att han inte ska kolla på tabellen. För att du inte kollar på tabellen.
Ja, vi har smsat varandra.
Ja, jag hörde det. Han, vad händer nu då? Får han kolla på tabellen nu?
Det är ju upp till honom. Men det är lätt, tror jag, att han kommer förändra sitt tänk om hur vi är. Alltså om hur ÖSK är. För att man dras in i att men nu är det så här många poäng dit eller så här många poäng dit. Så nu kan han bara gå från match till match. Hur var det? Hur ser det ut? Och hur går vi vidare? Typ så. Så Mitt tips är att han ska försöka hålla sig det här året och se om det var någonting för han eller inte. För att då är det verkligen att man går bara från match till match och inte lägger in massa att ja, men nu vann Sundsvall, nu har de så här många pengar från oss och nu tappade Djurgården och då är vi så här många pengar. Då lägger in stressmomentet som egentligen är supporterskapet ju. Men han blir mer professionell supporter nu, om man säger att han bara kan gå från match till match hela tiden. Är det tillräckligt bra eller inte? Har vi vann skönt och så går man vidare så här typ. Men kanske att han tycker att det känns torrt, men han blir ett riktigt proffs för att han bara kan analysera nästa match hela tiden. Ja. Och bryr sig inte om de andra lagen. Liksom.
Men då måste jag ändå ställa frågan, är det sant att du inte kollar tabellen?
Man kan väl säga så här att jag tycker den är totalt oviktig fram till 30:e omgången. Sen kan man säga så här att det går inte obemärkt förbi ibland. Men det är inte så att jag sitter och hårdblåser att ja, nu är det bra om de gör si och den gör så. Och nu är det bra om det blir åt det hållet och sådana här saker. Utan försöker hålla med fokus, för att min målsättning är ju att vinna varje match hela tiden. Och då spelar det ingen roll om vi är sist eller om vi leder. Jag vill vinna nästa match oavsett. Och det där jag vill hålla fokus på spelarna, att varje match är viktig. Och då, jag var inne lite nu på den resan derbyn, att det blir en annan match därför att hela veckan byggs det upp och det är liksom, man ska iväg på grejer och sådana saker. Men det är värt 3 poäng. Det är samma som vilken match som helst. Så egentligen det man vill är att sånt tryck som det är kring derbymatchen, så vill man att det ska vara varje match. Inte liksom att det är tvärtom, att just de andra är lite så här och det här är speciellt. Så därför håller man ju ofta på lite så här, prata ner matcherna när man inför ett derby, att ja, det är inte så stort.
Men
det är
vilken match som helst.
Det är ju inte det. Nej. Alltså det är ju omöjligt att säga att det är det. Och alla supporter man vinner, man går och dricker kaffe med sitt lags mugg och sitter och ler åt dem som har förlorat och sådana saker. Alltså det är jättestort alltså. Men försöka få upp istället det trycket kring alla matcher. Det är där man försöker som tränare. Men det är klart att man lägger på extra lite bensin i det här derby, att den här får vi inte förlora, nu måste vi köra liksom. Det är klart att det är så.
Tusen tack för den här tiden i ÖSK. Jag hoppas ju att det kommer en ny tid någon gång, men det får vara skrivet i stjärnorna. Och för att du kom hit idag.
Ja, det var jättekul. Ja. Det var ändå passar perfekt att vara här. Och som sagt, jag har sagt det någon gång till Erik med, att om ni har någon lucka någon gång och det liksom inte finns någon jävel, då är jag där liksom. Så att det är aldrig ett samtal ifrån för att det kommer, det är inga problem.
Världsklass. Ta hand om dig.
Tack.
Guld.
Det vart väl bra, va?
Jättebra. Blir det alltid när du är med?
Nej, men det är du som gör grejer.
Jens Gustafsson Peking. Ring när du har en möjlighet.
Så lät det när jag träffade Alexander Axén här i veckan. Joel, det var på dagtid så du var dessvärre tvungen att sköta, vad säger man? Hålla ställningarna där hemma.
Ja, jag ligger hemma och är sjuk.
Ja, precis. Ligga i sängen och spela Xbox eller något. Men det var ju fint ändå att få hit den, tycker jag. Roligt.
Ja, det är skönt att han ändå tar sig tid för oss.
Ja, härligt. Det kan man aldrig klaga på. Men du, från det ena till det andra så byter vi ämne. Det här tror jag blir lite roligare, hoppas jag.
Ja, det har inte varit alltså, intressant, men inte jättekul.
Nej,
hittills.
Precis. Nu får vi faktiskt klä på oss lite varieté och lite humor. Och ge oss in ner i den där grottan där jag tror att det inte riktigt är lika välformulerade meningar som skickas ut jämnt och ständigt.
Nej.
Så här lät det när Alfred Vreby träffade Stålis.
Kan du ge oss en rundvandring här? Ja. Vad är det du börjar med, öppen för dörr här?
Här är hjärtat i verksamheten.
Enligt
mig. Det är ju alltså där vi har våra förråd. Tvättmaskiner, alla kläder, bollar, allt material har vi ju här inne.
Men det är ju jättemycket prylar överallt, högt och lågt, tröjor i alla olika färger, träningsoveraller, jag ser 1, 2, 3, tvättmaskiner åtminstone. Vi måste ta ett varv här inne. Det finns också något slags system här på väggen. Är det spelarnas olika lådor?
Det är spelarnas, om man säger, andra ställ. De har ju ett träningsställ som de använder på träning. Men de har ju 2 likadana.
Vart är det första stället då?
Det hänger på deras platser. Inne i omklädningsrummet. Dit kommer vi.
dit kom vi. Men ja. Du, okej, det här systemet då, ja. Hur noggrant är det? Vem har bäst ordning i sin låda? Eller är det du som lägger ordning? Eller hur funkar
Nej,
det?
Den där lådan, det sköter de lite grann själva. Ja, vem har bäst ordning? Det vet jag faktiskt inte. Det var länge sedan jag drog ut någon låda där.
Men de springer här inne alltså själva?
Nej, yttersällan. Yttersällan ska de vara här inne.
Utan du drar ut lådan så får de den liksom?
Nej, det är ju så att om inte jag eller Victor är här, så ska ju de kunna hämta om någonting som saknas. Och när vi åker på bortamatch till exempel, nu när vi tränar i Sundsvall, då tar vi den där och packar i deras väskor så de har ett träningsställ med sig. För de åker ju oftast när de har tränat. Då är ju det som det vanliga stället, träningsstället, är ju smutsigt. Så det måste ju tvättas. Så då tar vi ur den lådan bara, så ska det vara ett komplett ställ där, så skickar vi det i deras väska.
Du, jag vet också att du har ett fantastiskt, liksom, efter träning, då ska grejerna tvättas. Jag vet att det finns ett helt otroligt bra tvättsystem här. Ska vi ta det här in eller kommer vi till det sen?
Ja, det kan vi. Vi har sådana här tvättband. De trär alla kläder på ett, vad ska man säga, ett band.
Hur ser det ut? Vart har du ett tvättband?
Jag har ett sånt här. Man kan ju nästan säga att det är ett sånt här band som man sätter ihop skidor med, kan man säga.
Som någon slags rem bara?
Ja, det är som en nylonrem, ett snabbfäste och sen en gummi. Så de trär in strumpor i och så drar de igen. Och då har de alla sina kläder här. Då slänger vi det i tvättmaskin, torktumlan, hänger tillbaka där.
Slänger du in hela det här knippet då tillsammans?
Jajamän.
Alltid smidigt.
Ja, man måste underlätta sig det. Allt utom tjock overallsbyxorna och jackan. Det tvättar vi separat och hänger in i torkskåpet.
Vad är det för temperatur?
Har ingen aning. Varmt är det.
Ja, men vad tvättar du på för temperatur?
Ja, 40. 40. Alltid 40 grader. Mm, utom vita strumpor efter match, då går det i 60 med klorin ofta.
Inte träningskläderna i 60?
Nej, vi är rädda att de krymper.
Det kan se jätteroligt ut.
Det kan se väldigt roligt ut då. Framförallt så blir det väldigt dyrt och väldigt komplicerat när de ska ha nytt.
Är de spelarna så petiga och måste ha, jag måste ha sköljmedel som doftar vanilj?
Nej, det har de ingen chans till. De får det som hängs på plats.
Ingen som käftar emot?
Nej. Inte om sånt. Nej, det är det inte.
Vad käftar de emot om då?
Ja, allt annat.
Du, vi kanske ska ta så här några minuter in i intervjun och presentera dig på något sätt innan vi promenerar vidare här i ÖSKs omklädningsrum. Tommy Stålnacke, kallas för Stålis.
Ja, stämmer bra det.
Vad är det mer man måste veta om det?
Ingenting egentligen. Man måste inte veta något. Jag är ingen kändis och vill inte vara det heller. Jag vill vara i bakgrunden.
I bakgrunden, det, alltså där du gör i ÖSK, att du har hand om materialet.
Ja, precis. Och jag vill inte vara, jag vill inte ha intervjuer och sånt där. Erik springer ofta med sin kamera och sånt där. Och då, nej, jag är inte bekväm med det.
Men du har ändå ställt upp på att prata med mig nu.
Ja, men det, ja, ibland får man ju ställa upp. Så är det ju.
Hur kommer det sig att du har tagit det här jobbet? Varför har du hamnat här?
Ja, man kan ju säga så. Jag, som min före detta fru sa, jag är en idrottsidiot. Och älskar idrott. Och har aldrig varit någon duktig utövare själv. Och det här är ju chansen att få vara mitt i smeten. Så det var ju... Jag började när min dotter började spela innebandy och blev materialare där.
Mm, och sen så har du avancerat ifrån innebandy till fotbollen?
Så kan man säga. Det kan man säga.
Hur var det att vara materialare i innebandy?
Det var ju fritidsjobb. Det var ju på kvällar och det var ju på helger. Och, ja, helger har vi nu också. Men det var ju kvällar och obeltart och sådär. Så det var ju en helt annan... Det var ju en fritidssyssla. Då hade jag ju ett vanligt jobb också.
Men ledde ändå det jobbet du gjorde då som materialare på fritiden, inte innebandylag, ledde det fram till sen att du fick jobbet här hos ÖSK? Eller hur gick det till? Sökte du en tjänst? Eller hur fick du det här jobbet?
Jag sökte ju en tjänst. Jag sökte den här tjänsten när den blev ledig. Och hade tydligen bra referenser och gjorde ett bra intryck. Vad som Lennart Sjögren sa, har du barnskötutbildning då är det som klippt skuren för jobbet. Sånt riktigt så. Jag brukar säga att han sa så.
Är det där man behöver?
Ja, det så kan det vara.
Det är lite som att driva en fritidsgård.
Ibland kan det vara ett vuxendagis, ja. Så kan det vara. Vuxen i och för sig. Men. Ja, det kan vara ett dagis ibland. Kan det vara.
Du, vi promenerar inåt här då. Vi går förbi tryckeriet som står låst och mycket kartonger
bakom. Ja, för där inne är det alldeles för mycket grejer som ingen ska vara och pilla på.
Och här då?
Här har vi det allra heligaste. Det är vårt omklädningsrummet.
Ditt liksom kontor, det var hjärtat i verksamheten, men det här är det allra heligaste.
Ja, så kan man uttrycka det.
Vad är det för kroppsdel då? Du måste sätta det här som en kroppsdel.
Ja, vad är det här? Det är inte hjärnan i alla fall. Det här är helt... Här är fötterna. Det är det de använder.
fötterna. Spelarnas olika platser står vi och har runt omkring oss. Och här är de så fint upphängda, de här tvättbanden som du pratade om. Ganska rörigt här inne ändå på spelarnas platser.
Ja, det är det faktiskt. Och det har vi sagt att det här, det får de sköta själva. Det är upp till dem, om de vill ha det så här så får de ha det så här.
Men du, vad känner man som att jobba i en sån här klubb med massor av spelare som de är beroende av dig dagligen, kan man ju säga. Vad har du för relation till de flesta av spelarna?
Väldigt, väldigt bra. Och de här grabbarna är väldigt duktiga, att de ger feedback och man får beröm och det gör ett bra jobb. Och det är jävligt bra grabbar.
Men du, det där att de är duktiga på att ge en så att säga, återkoppling och snackar med en. Mm. Det tyder på att det finns någon typ av bra kultur, tänker jag, på att ha det här som arbetsplats.
Det är det absolut. Det är en jättebra kultur. Det är ett skönt gäng. Ja, det är väldigt trevligt att vara här. Och sen får man, alltså, man får ju vakta vad man säger, för man får äta upp det mesta. Och det är likadant för dem. Säger de någonting så får ju de äta upp det, givetvis. Så är det ju.
Kärleksfullt, men ja, ofta med glimten i ögat.
Så är det ju, så är det absolut.
Du, hur upplever du ÖSK som organisation och kanske inte bara då spelarna utan alltihop? Vad känner du för det? Får du samma liksom, uppmärksamhet därifrån?
Ja, det tycker jag nog att jag får. Faktiskt. Vi är ju ganska självgående, jag och Viktor, så vi, ja, de bryr sig inte så mycket vad vi. Som Alec har sagt vid något tillfälle, att jag bryr mig inte vad ni gör, hur ni gör och när ni gör det. Bara det blir gjort och att det funkar. Att alla är nöjda.
Man behöver inte blanda sig i politiken på kontoret.
Nej, 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 nej. Det är så att de som inte pallar för trycket här nere, de får jobba på kontoret. Magnus Wikström och de här grannarna.
Vi promenerar vidare och ser vad som finns. Vad har vi här nästa? Vi går förbi den här smartboarden som jag antar att det är matchgenomgångar på och liknande.
Då har vi våra... Ja, då har vi våra gym här som de kör, de som har rehab och känningar och sånt här. De kör lite, de får ett program då, Sam. Och så kör de det här inne, så det är lite cyklar och den här skakar och lite såna här grejer de kör.
Rent spontant inte ett jätteroligt rum att vara i, liksom mörkt, inga fönster och man kan förstå att det är ett helvete att rehabba.
Ja, så är det ju. Så är det ju. För det är ju läktaren där, så det har vi ju inga, det finns ju inga möjligheter att ha fönster åt det där hållet. Så det är lite tråkigt. Men när man har såna här lokaler så blir det ju så här.
Det suger och rehab bara, men det måste göras.
Ja, lite så är det ju. Och sen är det ju, när de har några andra grejer som är mer än det här, då går de ner på AKK. Och kör.
Just det. Mm. Du, vi lämnar, jag blev deprimerad bara jag var här inne. Vi lämnar rehabrummet och går in här och är det allra heligaste. Det är väl här inne som jag antar är själva hjärnan i verksamheten.
Nej,
då.
Det är tränarnas rum. Så det är inte någon hjärna här inne heller.
Vart skulle du säga själva hjärnan i verksamheten?
Vi sa ju när vi kom in först vart hjärnan var.
Jag trodde det var hjärtat i tröjan.
Ja, men det är hjärnan också. Jag brukar säga det till spelarna. Häng inte upp din tröja till match, så kan du inte spela. Det är väldigt enkelt. Eller hur? Häng inte hans tröja där. Det är ju omöjligt att spela.
Ja, det är ju helt sant. Man måste ju ha en tröja för att spela. Så blir man utvisad.
Ja.
Men du, i det här rummet, tränarnas omklädningsrum, som en liten egen toa, en liten egen dusch och några sittplatser. Mm. Där ska det vara, eller det har varit nu, rotation på platserna och den skäggige byts mot den mindre skäggige. Mm. Vad kommer det att betyda för ditt jobb?
Ingenting, hoppas jag och tror. Det tror jag inte betyder någonting. Det tror jag inte. Jag tror inte Axel kommer ändra på vårat någonting. Det kan vara några små detaljer som de vill ha ändrade, men det tror jag inte. Det är såna här små detaljer. Sixten vill ha ett speciellt tuggummi. Alec vill ju ha sina vattenflaskor. Men så det är ju inga... Det tror jag inte.
Tror att det kommer bli skillnad så att säga här då i hela lokalen stämningsmässigt och tugget i personalgruppen och liknande? Jag förstår att det inte kommer så stor skillnad på strumporna, vad man vill ha för färg på dem, men allt det här andra?
Har ingen aning faktiskt, men det tror jag inte. Jag tror att han kommer nog köra ganska, ja, han har ju säkert sin prägel på alltihop, men ingenting som han har flaggat för nu i alla fall, det tror jag inte.
Du, när jag ringde dig och skulle snacka lite grann så berättade du att ni var på väg hem från Sundsvall. Ni hade kommit hem från Sundsvall då. Mm. Det var en ganska tung hemresa där,
förstår jag. Det kan man säga. Det var en riktigt tung hemresa. Det var ingen rolig. Alltså det är nästan som man var förbannad rent sagt.
En känsla som är svårt att göra någonting åt.
Ja, jag kan inte göra något åt det. Jag får inte vara på plan, tyvärr. Nej, men så är det ju. Det är ju sådana matcher blir ju tunga. Det är ju tungt alltså. Det känns så onödigt på något vis. Så förstår jag att killarna gör ju alltid sitt bästa för att det inte ska bli så. Det förstår man ju, men det är tungt. En sån hemresa.
Är det frustrerande att ha ett jobb där man liksom hjälper en grupp så mycket det bara går och sen så är man fullt medveten om att de gör sitt bästa men det går ändå åt skogen? Är det riktigt frustrerande?
Frustrerande vet jag inte vad jag vill säga, men ja, visst kan man bli frustrerad ibland, det kan man bli. Som nu i Sundsvall, då var jag lite frustrerad faktiskt. Vi hade ju sånt drömläge alltså, en utvisad och 1-0, ja. Men sen vet man att de gör ju det inte med flit, så är det ju.
Säger du till dem att skärpa sig då, annars så tvättar du 60?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker inte jag har med den saken att göra. Jag håller mig undan från de grejerna.
Men du, ser du på dig själv att du har någon roll här och hjälpa laget förutom då att sköta dina arbetsuppgifter? Ser du dig själv som att du har en annan roll att fylla också? Eller hur ser du på dig själv när du kliver in här på morgonen?
Ja, roll och fylla, ja det har man ju. Ja, på något vis så känns det så att jag är ju lite, det glappar ju lite mellanåt. Det blir ju stämning ibland. Så är det ju. Man är ju här för att, jag brukar säga jag är en serviceman för de här grabbarna. Kan man mer säga. Jag ska serva dem så det är enkelt sett, så det finns luft i bollar och rena kläder och så att det finns förutsättningar vad de ska göra. Det är det vi, ja, precis. Alltså, vi ställer upp med det mesta, en matchdag för nästan vad som helst hända så ställer vi upp.
Vad är det så att säga det mest häpnadsväckande som har hänt som ni har fått ställa upp på?
Det måste ha varit när vi hade våran vän Mr. Kilberg här. Vi har ju omklädningsrummet här och matchomklädningsrummet där borta på norra läktaren. När vi ställde upp till inmarsch och sådär så hade han matchbyxorna här på sin plats. Då var till och med jag snabb nästan. Han stod där i tights och sa mina byxor. Det är nog något av det, tror jag, det mest häpnadsväckande som har hänt.
Du gjorde fram och tillbaka mellan norra och västra läktaren snabbare än någonsin,
ja,
har sprungit.
Det tror jag, den matchen. Ja, då var det bråttom.
Men drar någon kaffemaskin igång?
Nej, det är kylen som drar igång, tror jag.
Det är kylen som drar på.
Ja, det kan
du. Du nämnde ju bara det att Sixten var tvungen att ha vissa tuggummin. Man undrar ju verkligen vilka tuggummin var Sixten tvungen att ha.
Ja, vad hette då? De är långsmala. Det var ju så här ett paket.
Juicy Frutti.
Nej. Ja.
Just det, för att det är de gula. Var det den gröna?
De var smala, eller? De var smala, mer fyrkantiga små, så där långa. I ett paket, jag tror det var 6 eller något sånt där i ett paket.
Hubba bubba, nej.
Nej, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Ja, nej, han hade sådana speciella.
Vissa har ju speciella grejer.
Ja, så är det. Och alla kvar hade ju de här vattenflaskorna. Och det var ju vanligt dricksvatten i, det var inget bubbelvatten.
Men vad är det Kjell kommer att ha här då? Vad är det han kommer komma med, tror du?
Det vet jag inte.
Är det så varje tränare får ha en grej?
De får ju ha ganska många grejer. Så är det ju. Nej, vad Axel ska ha, det vet jag nog inte. Han är nog ganska normal, tror jag.
Det kommer nog visa sig tidsnog.
Ja, det kommer det att göra. Absolut. Så är det ju.
Det står väldigt mycket parfymflaskor här inne hos tränarna. Vem ser de då?
Ja, du, säg det. Ja, det måste ju vara Axels det där. Eftersom de står där.
Han kanske ska ha någon speciell parfym då till slut.
Ja, så kan det nog bli. Så kan det mycket väl bli. Ja, det måste ju vara hans det där.
Då får du börja köpa in liksom, doften Ocean till
honom. Där går gränsen. Sånt får man faktiskt sitta och fixa själva.
Mycket gör du, men inte parfym.
Nej, det där. Så blir det nog inte.
Tommy Stålnacke, härligt. Vi får också gratulera då till att du blev ett morfar.
Tackar.
Det finns mer i livet än fotboll.
Oh ja, som betyder mycket, mycket mer. Det gör det. Så är det ju. Det här är ju dock bara fotboll.
Men vad roligt det kan vara.
Jaha, och vad frustrerande det kan vara.
Så lät det när Alfred Vrieby träffade Stålis i katakomberna under Burn Arena.
Ja. Ja, man kan väl alltid. Det är skönt att ha Stålis kvar. Det känns som att han kanske får steppa upp nu med, ja, med tugget så att säga.
Stålis kanske skulle, han har ju bra tugg också. Han, ja, kanske skulle kunna ta presskonferensen efter matchen.
Åh gud vad roligt det var.
Hade inte det varit?
Jo, ja, verkligen.
Han blir nya ansiktet. Ja. Det hade jag tyckt var världsklass alltså.
Ja, men han är en sån, det känns så typiskt såna materialer och eldsjälar att man ser på dem att de gillar gillar liksom vad säger man? Vad säger man?
Snacka skit.
Nej men rampljuset.
Rampljuset.
Ja.
Ja.
Ja men man som materialare man ser ju på Stålis framförallt och materialer generellt att de gillar ju det här att stå i rampljuset.
Mm.
Men de kan inte riktigt erkänna.
Nej, just det.
Och allt ska skoja till så, ta, ja, bort kameran.
Ja. Ja, man kanske ska köra Stålis på presset. Det var roligt faktiskt. Ja, det var härligt. Vi ska runda av för idag. Vi hoppas att ni har njutit och tyckt att ni har fått ut något matnyttigt från den här lite deppiga program. För att det är en liten deppig tid när vi förlorat våran huvudtränare och spelar kass fotboll. Men det kommer nya tider. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Och då har vi ju spöat Malmö hemma till exempel.
Ja, kan AFC kan väl vi.
Vad sa du?
Kan AFC kan väl vi.
Kan AFC kan väl vi. Vi ska vinna med 3-0. Och så är det liksom att det känns så här guldstart. Så ja. Passa på att gå till Bern och kolla på Malmö. Det blir roligt.
Ja, verkligen. Mm.
Och så säger vi att ni också ska komma ihåg och höra av er till oss ifall ni vill att vi önskar någon gäst eller någonting ni vill påpeka. Vi hörs om 2 veckor. Nu säger jag heja sport.
Heja sport.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.